Okej, vänner, det är ganska allvarlig sak som jag tänkte dela med er här idag. Hoppas att det inte blir tungt utan det blir till befrielse. Tänker tala lite grann om misstänksamhet och konsekvenserna av det. När vi talar om det här att bli förnyad i sitt sinne, minns Romarbrevet 12, att inte anpassa oss till denna världens tänkande, utan förnyas i vårt sinne så att vi kan känna igen eller veta vad Guds vilja är. Det är en märklig vers det här, och det är en av, jag tycker, en av de absolut viktigaste verser för vår tid idag. För att vi lever i en värld där i vilken vi bombarderas dagligen med så här ska vi tänka, så här ska vi resonera. Och vi kristna inte undantag liksom. Det är inte så att vi är automatiskt skyddade från sådana saker, utan vårt sinne formas också efter väldigt mycket information, både från den här boken och från Expressen och TV:n och allt möjligt, internet, allt möjligt. Och jag måste säga att jag upplever det personligen att jag har aldrig upplevt så starkt behov av att ha Herrens sinne i mitt liv som i dessa tider. För att det är mycket krig mot människans sinne. Alltid varit, och det kommer att intensifieras mer och mer och mer. Det är otroligt viktigt att vara, om ni minns förra gången talade om att vara fast i sitt sinne. Inte att vara tjurskallig, utan vara fast i sitt sinne. Och det enda rätta, liksom, att när jag ska vara fast i mitt sinne, det är när mitt sinne präglas av Herrens sinne. För om jag är fast i mitt sinne och mitt sinne inte är i överenskommelse med Herrens sinne, då blir det inte bra. Det första saken som djävulen försökte göra med människan, det var att få människan att misstänka Gud. Absolut första saken. Minns ni hela saken? Ska jag gå till första Moseboken, 3:e kapitlet. Och ja, det här med glasögon går det till. Okej. Och då läser vi redan i första versen. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud har gjort. Han sa till kvinnan, tänk bara på det här sättet. Har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt? Det där frågan som låter så naivt och så oskyldigt, fanns en fruktansvärd attityd. En skapad varelse misstänkte skaparen. Och där började allt elände. Allt elände började. Jag tror att det är den värld som vi lever i idag. Man skulle kunna utan någon överdrift säga att den här tanken präglar vår värld idag mer än någonsin. Länderna bombas. Krig startas. Allt möjligt startas genom att en tanke av misstänksamhet dyker upp i någons huvud. Jag måste säga att, om jag ska vara ärlig, att ingenting i mitt liv har kunnat påverka mig så fruktansvärt till illamående, både psykiskt och även fysiskt, som när jag upptäcker att ett misstanke kommer in i mitt tankevärld angående en situation. Jag minns för några år sedan, jag trodde att jag skulle bli tokig, helt enkelt. För att jag kunde inte lita 100% på en situation som jag befann mig i. Och jag blev både misstänkt och hade svårt att inte misstänka en annan person. Och den där striden som pågick här, den var ohygglig. Jag minns bara att jag sa till min fru en dag, nu åker jag till psyket snart om jag inte kan bli fri från det här. Sinnet är någonting som ska bevaras rent, och det är inte så lätt, eller hur? Och om ni har hängt med under de här söndagarna som jag har talat om det här med tankevärd och sinnets förnyelse, så tror jag att det här kan bli en, det kanske inte sista gången jag tror att jag kommer att tala en gång till om det här att ha ett och samma sinne som folk. Det är nästan omöjligt, skulle man kunna säga. Man brukar säga att de som tänker likadant, de är hjärntvättade. Men Gud vill att vi ska tänka att ha samma, ett och samma sinne utan att vara hjärntvättade. När det gäller tankarna, det intressanta är för att i första krönikaboken så ser David till sin son Salomon så här, 28:9. Han säger så här: du min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ, till Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Herren förstår alla uppsåt och tankar, och han rannsakar våra hjärtan. Jag vet inte om du har tänkt någon gång på det, men jag börjar på sistone tänka så här. Det är ingen mening att jag förklarar för Gud någonting, för att han vet redan tanken innan min gärning börjar. Han känner till mitt uppsåt. Det som är underbart är att han inte är dömande, liksom, förstår mig. Men det känns ganska naket att stå inför en person som vet dina tankar innan du själv vet dem nästan. Eller hur? Tänk på Psalter 139, det där när David säger: om jag sitter eller står eller om jag är på havets botten och allt, du ser mig. Och så säger han, David säger inte jag är skrämd av det här, utan han säger det här är underbart att du är sån. En fantastisk Gud faktiskt. Och jag ska läsa en vers till i Lukas evangeliet. När Maria blir gravid med Jesus så kommer ängeln och säger en mycket intressant sak till henne. Och det är i Lukas evangeliet 2:35. Så säger ängeln till Maria så här: jag också genom din själ. Okej. 2:35. Jag också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbart vad många människor tänker i sina hjärtan. Ska bli uppenbart vad många människor tänker i sina hjärtan. Kom ihåg det där som jag började hela saken med. Ordspråksboken 23:7. Människan är sådan så som hon tänker. Att bli en person som är misstänksam är kanske en av de mest tragiska som kan inträffa i våra liv. Tänk att vara en person som misstänker allt och alla. Det är inte kul, eller hur? Och ändå finns en möjlighet att bli sån. Och det är därför jag tror att det är otroligt viktigt att vi är medvetna om det. Så vad är det? Hur börjar misstänksamhet och hur dante misstänksamhet i sin natur? Jo, vi läste där i första Moseboken att det börjar genom att ifrågasätta någons integritet. När jag säger har Gud verkligen sagt, då har jag ifrågasatt Gud som person. Det vill säga att man ifrågasätter att Gud talar sanning i varje situation. Ingen av oss gillar att bli misstänkt av någon, eller hur? Alla vi gillar att människor ska ha förtroende för oss och tro på att vi ser någonting att det är så. Det är intressant att Bibeln säger, varnar oss faktiskt. Bibeln säger ert ja ska vara ja och ert nej ska vara nej. Allt som är utöver detta kommer ifrån. Varifrån? Från den onde, från onda. Ja, men jag tycker inte kul när jag säger någonting till någon och de säger, menar du verkligen det? Och sen måste man övertyga människor. Liksom, tänk att Gud måste övertyga någon. Hör du, jag ljuger inte, jag menar vad jag säger. Kan ni tänka er Gud prata så med någon av oss? Aldrig i livet. Men i Gud finns ingen lögn. Han är sanningen. Och därför är misstänksamhet något som är otroligt destruktivt. Både för oss personligen och också för omgivningen i vilken vi befinner oss i. Låt oss titta på en text och en händelse och se vad misstänksamheten åstadkom i det här fallet. Vi går till Andra Samuelsboken. Och vi läser kapitel 10. Och här är det vad som händer. Kapitel 10, Andra Samuelsboken. Första fem verser. En tid härefter dog ammoniternas kung, och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sa David: jag vill visa godhet mot Hanun, Nahas son, eftersom hans far visade mig godhet. Okej, här beskrivs Davids motivation. Vad är David vill? Han vill göra en god gärning mot en människa som gjorde gott mot hans pappa. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i sorgen efter hans far. När Davids tjänare kom till ammoniternas land sa ammoniternas furstar till sin herre Hanun. Här började: tror du att David sänder tröstare till dig för att visa att han hedrar din far? Även innan jag läser vidare så hör ni tonen i orden. Tror du verkligen att David har schyssta motiv? Och är det inte så att varje gång när vi hör något sånt så väntar vi bara på andra delen av påståendet som kommer att gå ännu djupare och oroa oss ännu mer? Så ser David, eller hans rådgivare, stackars han säger så här: nej, det är för att utforska staden och bespeja den och sedan fördärva den som David har sänt sina tjänare till dig. Okej, tänk nu, sätt de här två resonemangen vid varann. David ville gå och visa kärlek, medan en annan människa har en helt annan koncept i tänkande. Och då går det vidare. Först misstänker han Davids utsände. Sen drar han en felaktig slutsats. Men det går ännu vidare. Han säger så här: han har sänt bespejare för att fördärva staden sen. Och när Hanun hörde, då grep Davids tjänare och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och skickade så iväg dem. Okej, jag tror att här finns det där förloppet som misstänksamheten alltid löper ut. Det första är att ifrågasätta någon annans integritet. Det andra är att misstänksamhet har en otrolig rik negativ fantasi. När frön av misstänksamhet sås i vår tankevärld, då har vår mänskliga natur en otrolig förmåga att skapa scenario som ibland förundras man överhuvudtaget att man kan tänka så. Och det är det här som händer här. Tror du verkligen att han sände med sån motiv? Nej. Och då börjar han beskriva någonting som inte ens var 3 ljusår i närheten av Davids tankar. Men i denna mans tankar som sa det, så var det här en daglig attityd egentligen. Ett sinnessätt. Där människan hade ett sinnessätt som misstänkte allt som inte passade i hans tankevärld. Okej, det är intressant här, för att titta på en annan person som plågades på ett demoniskt sätt av misstänksamhet. Och det var kung Saul. Första Samuelsboken 18. Så läser vi i verserna 8 och 9 så här: David har precis besegrat Goliat och kvinnorna sjunger: Saul har slagit sina 1000, David sina 10 000. Då blev Saul mycket vred. Dessa ord berörde honom mycket illa. Han sa: åt David har de gett 10 000, åt mig har de gett 1000. Och lyssna nu, han stannar inte där, utan det fortsätter. Nu är det bara kungadömet som fattas honom. Från och med den dagen hade Saul ett ont öga till David. Okej, hur börjar allt? Allt börjar med att han misstänkte människor som sjöng en sång. Han trodde de hade en annan motiv. Och sen gick fantasi vidare och så tänkte han, David är ute efter min tron. Det är det handlar om egentligen. Och i och med att han välkomnade det här tankesättet så började en oerhörd kamp i honom. Och det intressanta här att det är han som börjar bli negativ mot David. Oskyldig som han var David. Så det går väldigt, väldigt långt. Lyssna på en vers till. I kapitel 17 här, bara lite tillbaka i vers 28. När David kommer till den där platsen där Goliat utmanar Guds folk. Så när han kom dit så hans äldste bror Eliab hade hört hur han talade med männen. Och han blev rasande på David och sa, han sa, varför har du kommit hit? Och vem har du lämnat den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtats ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit. Märkligt, eller hur? Han visste precis allt varför David kom. Och ingenting av detta stämde. Men han var bärsäker att han urskilde eller rätt. Okej, vänner. I tiden som vi lever i, om det behövs någon gåva i funktion bland Guds folk, det är gåvan att urskilja mellan andar, att urskilja helt enkelt situationer som vi möter i livet. Men hör på mig, misstänksamhet är inte den gåvan. Det är otrolig skillnad mellan att vara misstänksam och att urskilja. Det är otroligt stor skillnad. Så Eliab, han tog för givet att David tänkte så. Nå, om man ska dra nu någon slutsats om dessa två, Saul och Eliab, så skulle man kunna säga helt enkelt så här. De tänkte om andra så, därför att de själva var såna. Det här är jobbigt. Det här är jobbigt. För att om jag är själv på ett visst sätt och mitt sinne har formats på ett visst sätt, då tänker jag om andra precis så som jag är. Att inte nämna hur många krig vi har haft på sista 30 år, hur började de? Ja, de där har någonting i deras land. Låt oss fixa dem innan de fixar oss. Misstänksamhet förstör världen. Och djävulen vet det. Och det är därför han vill besmitta vårt sinne med det här. Nu talar jag inte om att vara naiv och tro på allt. Men det finns faktiskt någonting som Guds ord säger om detta som vi kommer till. Så det är väldigt livlig fantasi. Och sen drar den alltid, bedömer fel. Misstänksamheten bedömer situationer fel. Låt oss titta i första Samuelsboken, en annan fantastisk text, kapitel 1, verserna 12-16. Det här är någonting som har förstört väldigt mycket i öppenheten i kyrkor också. Varför vissa människor vågar inte vara öppna i att ta sin kamp fram ibland. Lyssna på det här. Verserna 12-16. Det är Hanna. Ni känner till storyn, hon är bedrövad, hon kan inte få barn, hon längtar efter det. Hon går till Herrens tempel och en fet avfälling präst sitter framför dörren till templet. Han hade inget med Gud att göra, men han hade en position som var väldigt, väldigt inflytelserik. Och när Hanna kommer in och ber så sker följande, vers 12, kapitel 1 och vers 12. När hon länge bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun. Istället för att vara en smordpräst så blev han en smordpolisman, andlig polis. Hanna talade i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Och det ska man inte vara i pingstkyrkan. Därför sa han till henne: hur länge ska du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig. Okej. Han misstänker Hanna och hans fantasi går igång ännu längre bort. Jaha, hon har supit sig full. Och då börjar han kommentera på ett sätt så som hans sinne dikterar honom. Och Hanna säger till honom: nej, min herre, svarade Hanna, jag är en hårt prövad kvinna. Varför fick han inte först den tanken? Varför fick han inte först tanken? Hanna måste vara prövad. Låt mig få hjälpa henne och förstå henne. Nej, hans sinne är redan formad. Han är inte bara attackerad av misstankar, utan han fungerar på det viset nu. Han förnyar inte sitt sinne genom Guds ord, genom det som en präst ska göra, att vara empatisk, om jag ska uttrycka det vackert och fint. Utan han bara kör efter sitt sinnelag som är präglad av misstänksamhet. Okej, bedömer fel. I andra konungaboken 9, vers 11, så står det skrivet så här: det är Jehu som är kung, och en man kommer att smörjas till kung, och en man kommer till honom, en profet, och ska smörja honom. När den här mannen gick ifrån honom, så står det skrivet så här, andra konungaboken 9:11. När Jehu kom tillbaka ut till sin herre tjänare frågade man honom: allt står väl rätt till, varför kom denne galning till dig? Han frågar dem: ni känner ju den mannen och hur han pratar. Och då fortsätter de, men de sa: du försöker lura oss, säg som det är och så vidare. Det intressanta är hur människor, de är runt omkring Jehu, sa: det var någon galning som kom till dig. Och Jehu säger: känner ni mannen? Nej, men han är en galning. Nej, men vänta lite grann, gode tid. På grund av vilka liksom saker påstår ni att det är en galning? Jo, det som händer, det är de är helt enkelt människor vems sinne har blivit format till misstänksamhet. Och det är därför de reagerar och bedömer situationer så. I Apostlärningar 28:4 handlar det om Paulus på det där ön, när de eldade ormen hoppar upp ur elden och biter Paulus i handen. Och de ser, ja, där ser man, han är en mördare, det är därför ormen bet honom, straffet hinner i kapp honom. Men han skakar av ormen och lever vidare, och då vill de förklara honom till Gud. Det går fort mellan misstänksamhet och Gud, eller bekräfta någon till Gud. Men varför tänker de så? Jo, därför de har ett sinnekoncept. Deras sinne är format på det viset att när de ser att någonting drabbar någon, så är de på en gång drar de slutsats vad det handlar om denna människa. Handen på hjärtat, åtminstone min hand på mitt hjärta. Många gånger frestas jag att tänka så. När jag ser att någon drabbas av något, så tänker jag, det måste vara något galet han gjorde eller hon gjorde. Det är därför man får lida som man gör. Okej, ifrågasätter personens integritet, har negativ fantasi, bedömer situationer fel. Förstår ni varför Bibeln säger att vi måste förnya oss i vårt tankesätt för att kunna bedöma situationer rätt? Och sista, eller inte sista, men nästa steget, det är att den drar alltid negativ slutsats. Titta nu på det här. Det här är nästan så att man inte tror det är sant. Men det är sant. Andra Moseboken 16, vers 3. Folket är i öken. Kom ihåg, efter 400 års slaveri så har Gud dragit Israel ut ur öken. Och nu saknas lite Coca-Cola med is i öknen. Och lyssna vad de säger till Mose och till Aaron. De säger så här. Och de sa till dem: Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Okej, om de misstänkte Mose och Aron, det kan man kanske tänka ju för sig. Ja, men de är också bara människor. Men lyssna på 5 Moseboken 1:27. 5 Moseboken 1, kapitel 1, vers 27. Då står det skrivet så här. Ni knotade i era tält och sa, eftersom Herren hatar oss, har han fört oss ut ur Egyptens land. Man skulle behöva verkligen stanna och tänka på varje ord. Herren sände Mose till israeliterna och säger, jag hatar er, det är därför jag vill befria er från slaveriet som ni har varit under 400 år. Och så säger han vidare, eller de säger vidare, eftersom Herren hatar oss har han fört oss ut ur Egyptens land och gett oss i amoréernas hand för att förgöra oss. Gode Gud, det är inte lätt att vara troende om man har en sån gudsbild. Tänk att ha en relation med Gud där du misstänker att det som Gud gör med dig, det är någonting som inte är riktigt roligt händer i livet. Och så börjar du säga, men det gör Gud därför att han hatar mig, han vill döda mig. Då kommer man inte långt. Och djävulen jublar när sådana tankar kommer till oss. För att han, om han vill någonting, det är att vi misstänker Gud. Okej, går vidare. Sista steget som misstänksamhet gör. Det är inte bara en tankeaktivitet. Utan misstänksamhet blir i slutet aggressiv. Jag fick här för inte så länge sedan ett brev av en god vän. Och han skrev till mig så här. Har du avskrivit mig nu som vän? Jag ser att du kontaktar många andra på Facebook men inte mig. Vad är det som pågår? Jag tänkte, gode tid. Sista 2 månader har inte jag gjort något annat än hjälpt honom med allt vad jag kunde. Oops. Då skrev jag tillbaka. Men du, jag hörde av mig faktiskt nyligen. Och så skriver han tillbaka så här. Du, jag beklagar och ber om ursäkt att jag gjorde det. Jag känner mig skyldig och jag vet varför vad saken var. Jag vet att jag är skyldig någonting och mitt dåliga samvete har fått mig att misstänka din tystnad. Misstänksamhet blir i slutet aggressiv. Den anklagar den andra för någonting som inte alls finns orsak till. Och det är det som är så farligt. Därför att i 1 Samuels boken 22, sista av de här. Och sen ska vi gå ut ur det här. Sen skönt att gå ut ur misstänksamhet, eller hur? 1 Samuels boken 22, verserna 13-17. Det är igen Saul. Kom ihåg att Saul plågades av en ond ande. Och jag tror att allt började genom att han släppte misstänksamheten i sin tankevärld. 22:13-17. Så talar Saul så här och säger. Eller jag kan läsa vers 8 också först. Ni har ju alla sammansvurit er mot mig. Och ingen har avslöjat för mig att min son har slutit förbund med Isais son. Ingen av er bekymrar sig så pass mycket om mig att han har avslöjat det för mig. Min son har ju äggat upp min tjänare så att han ligger i bakhåll för mig, så som nu sker. Kan jag fråga bara, ni som läser Bibeln, var hittar vi det här att David gjorde allt detta mot Saul som Saul påstår att David gör? Ingenstans. Varifrån får han det? Utifrån sin sjuka, misstänksamma sinne som misstänker hans bästa tjänare som finns runt omkring honom. Okej, jag tror att jag stannar här med de saker. Så, bara repetera. Misstänksamhet börjar genom att jag ifrågasätter andra människans integritet, Guds integritet eller någon annans. Det är negativ fantasi. Den har ingen förmåga att bedöma en situation rätt på grund av det, utan bedömer situationer fel. Den drar negativ slutsats eller felaktig slutsats. Den börjar bli aggressiv för att skydda sig själv på det viset. Och sen självklart bryter relation. Självklart. Okej. Vad är orsak egentligen till misstänksamhet? Jag tror att det finns flera. Jag ska nämna några. Det ena är vanligtvis vår egen osäkerhet. Om jag är en osäker person så kommer jag att tolka någon annans beteende som hot mot mig. Och jag kommer bli misstänksam mot den personen. Det är det som hände med Saul gentemot David. Saul plötsligt såg David som sin konkurrent. Och när han såg honom som sin konkurrent och ifrågasatte Davids integritet, då var det fritt fram för misstänksamhet. Men det var Sauls egen osäkerhet som var orsak till misstänksamhet. Jag kan säga ärligt och uppriktigt, den stunden jag börjar jämföra mig med någon annan predikant och söker bekräftelse att jag är bättre eller något annat, och den personen blir min konkurrens, den stunden öppnar jag dörren för någonting som kan vara väldigt, väldigt destruktivt för mig själv. Hur gör man för att bli fri från det här då? Jo, det enda sättet tror jag man kan bli fri från det här, det är att leva i ljuset med varandra. Och kunna till och med erkänna att det där börjar smyga in sig i min tankevärld. Andra orsaken är det som jag nämnde redan. Om man själv, jag menar, det finns människor i världen. Paulus säger att be för mig så att jag slipper människor som är oärliga. Men vi vet allihopa, det finns människor i världen som lever så mycket i världens sätt att tänka. Att de inte ens märker att de är manipulativa, utan för dem är det normalt att leva så. För dem är det normalt att ljuga, för dem är normalt att lura andra. För att så lever man i världen. Och det är därför Bibeln säger, anpassa er inte till denna världens tänkande, utan låt ert sinne förnyas. Så det är andra orsaken, att det som jag är, det projicerar jag på andra och tänker att andra är också såna. Tänk på lärjungarna att inte läsa den här texten i Matteus 16, 5-12. Ni minns att de är på båten, i båten, och ska åka till andra sidan av Genesaret. Okej? Och Jesus säger så här, börjar prata med dem, och Jesus säger, akta er för fariseernas surdeg. Minns ni deras reaktion? Han tillrättavisar oss för vi tog inte brödet med oss. Men kotäck ut liksom. Och Jesus läser deras tankar och säger, vad är det ni snackar om? Ja, men du, varför är du så tuff mot oss? Vad då tuff mot er? Ja, men du sa just att vi glömt brödet och vi är lite ansvarslösa. Vem sa det så? Nu är det min parafras här. The message. Okej. Och så säger Jesus, när sa jag det? Ja, men du sa just nu att vi ska liksom gäst och det handlar om bröd och vi tog inte bröd. Självklart att vi drar den där slutsatsen. Så Jesus, hallå grabbar. Jag hade inte ens minsta tanke på det. Osäkerheten som släpper in misstänksamhet. Men det värsta som kan hända, Gud bevare oss från det här nu, det här sista, Det här är så förskräckligt, så låt oss be idag för varandra att ingen av oss hamnar hit. Titus 1:15. För de rena är allting rent. De är inte naiva. De luras inte kanske så lätt. Men de utgår från bra saker. Från de rena är allting rent. Någon kommer och spottar på dig och du tänker, men han älskar mig, det därför han gör det. Underbart. Vad härligt, va? Amen. Okej, okay. För de rena är allting rent. Men för de orena, och lyssna nu, han beskriver dem lite mer. För dem som inte tror är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Vad är orena? Förstånd, tankesätt, sinne, sinnelag. Må Gud bevara oss från det här. För det här borde ingen kristen hamna in i. Okej, hur ska vi ut ur det här då? Om vi är nu inne. Jag hoppas inte att någon är inne. Skulle varit gladast om där var en predikan som var helt och hållet förgäves. Underbart skulle det varit. Men sen vet jag att Skogakyrkan består inte av änglar. Okej. Okay. Hur ska jag gå ut ur det här om jag känner att det här har besmittat mig lite grann? Psaltaren 139, verserna 23 och 24. Utrensaka mig, Gud. Utrensaka mig, Gud. Se till om jag är på en olycksväg. För mig tillbaka på rätt väg. Hade en liten konflikt. Det var, jag vet inte, 17 år sedan. Sedan sist att min fru och jag hade konflikt. Så här 17 år, eller? Nej, 17 timmar tänkte jag, men det är okej. Och hon sa någonting. Och jag reagerade på saken ganska starkt. Och så märkte jag varför jag reagerade så. Därför att det sättet som hon betedde sig mot mig i den stunden påminde mig om gamla situationer där hon gjorde det. Och jag kände mig sårad. Och jag tyckte det var jobbigt. Och hon sa till mig, men det var inget sånt i min tanke den här gången. Men vad hjälper det? Det var inte i hennes tanke när det fanns i min tanke. Så hela gamla konceptet dök upp bara. Och jag reagerar med misstänksamhet. Och tänkte, hur ska det här sluta, det här äktenskapet? Inte så dramatiskt. Okej. Okay. Matteus 5:8. Saliga är de renhjärtade. För de ska se Gud. Renhjärtade ser Gud även i andra människor. Matteus 16:23. Och här kommer skillnad mellan misstänksamhet och urskiljning. Det här är nu vapen. Matteus 16:23. Ni minns situationen. Jesus frågar, vem ser ni att jag är? Eller vem ser människor att jag är? Och de säger det. Och Petrus säger, du Messias, den levande Gudens son. Jesus berömmer honom. Och nu växer Petrus i självförtroende något så enormt. Så att vid nästa situation så tillrättavisar han, tillrättavisar Jesus, för att Jesus tänker fel. Start, eller hur? Du vet, när en lärjunge börjar undervisa Gud om hur man ska tänka, då har man vuxit upp andligt väldigt mycket. Jesus vänder sig till Petrus och säger till honom, gå bort ifrån mig, Satan. Kallar han sin lärjunge för Satan? Ja, men det står ju. Så du kallar mig för Satan, sa Petrus, va? Nej, jag tror att Jesus urskiljer, och det vet vi allihopa, det är så. vad du tänker. Men det här är väldigt svår text, lyssna. Han säger, du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Vänta nu. Är det Petrus som tänker Satans tankar eller är det djävulen som tänker människotankar? Jag lämnar frågan öppen. Jag är själv förvirrad kring den så. Vilken predikant idag här. Men hör ni hur han säger? Du tänker människotankar. Ja, det är Petrus självklart som tänker människotankar som är egentligen i sitt ursprung besmittade av djävulens tankar redan från paradiset. För det är där misstänksamheten kom in i människosläktens tankesätt. Men Jesus urskiljer knivskarpt. Han är inte naiv. Han slätar inte efter det utan säger bara, det här är inte från Gud. Bort med det, men dig Petrus behåller jag. Misstänksamheten går tvärtom. Misstänksamheten skulle säga, Petrus bort med dig. För att jag såg och urskiljer rätt. Men Jesus hade ingen misstänksamhet i sig. Det därför han kunde urskilja och tänkte inte på mänskligt sätt. Nu kommer jag till en vers. Och blir jag vän med er allihop efter min tolkning av den här versen, då finns någon framtid för mig här. Annars får ni dras med Oskar själv därefter. Lyssna nu på den här versen. Andra Korinthierbrevet 10, vers 5. Hur går vi ut ur det här? Jag tror att den här versen är en av de mest missbrukade verser i Bibeln. Det står skrivet så här. 4 och 5. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Okej. Okay. Jag måste verkligen gardera mig här. Jag tror att den här texten först och främst ska tillämpas på en själv och inte från mig på dig. De tankar som inte stämmer överens med Guds ord som är i mig. Det är över de tankar jag har auktoritet. Och borde ha dem. När Kain möter Gud efter att han dödat Abel. Så säger Gud till honom. Synden lurar vid din dörr. Men du har makt att stå emot den. Jag har ingen makt att binda hans tankar. Inte alls, och han har ingen makt att binda mina tankar. Men vi är båda ansvariga att binda de tankar i vårt liv, i vår tankevärld, som reser sig emot Guds kunskap och som reser sig emot Guds sätt att tänka. Annars är vit magi en väldigt bra vapen för att de kan väldigt mycket genom att både sätta på tankar och binda tankar och så vidare och så vidare. Felaktiga tankar måste bindas först i mitt eget liv. Jag har försökt binda tankar i någon annans, inte utifrån någon gudomlig motiv, utan utifrån, utifrån irritation över personen. Men det här ska tillämpas först på oss. Och det är det Paulus skriver. Han säger till Korintherna, lyssna Korinther. Ni lever i en stad som är fullt av uppror. Och vi är beredda att gå i en andlig krigföring, nu om jag ska använda de där populära uttryck. Jag menar, kära vänner, ursäkta min parentes här. För några år sedan så kastade socialdemokraternas ande från detta land av predikanterna. Och jag upplever att det har aldrig varit mer av den idag än innan man kastade ut den. Andlig krigföring förs med en livsvandel först och främst. Inte med massa babbel. Ursäkta mitt uttryck. Ljuset driver bort mörkret. Saltet ändrar på smaken. Men Paulus säger, Korinther, vi kan inte gå i krig mot det där livsvandel i er stad innan ni själva lägger era tankar under Kristi lydnad. Kära Gud, om någon sa amen på det här, då skulle jag tro att jag inte själv pratar vad som helst här. Jag vet att vi kommer att prata vid kaffe om detta vidare. Någon kommer till mig säkert. Förstå mig rätt nu. Jag ser inte att jag har allt ljus över den texten. Men ibland tänker jag så här. Ibland hör jag människor mera syssla med någon annans tankesätt än med sitt eget tankesätt. Du är inte mitt problem. Jag är mitt problem. Gode Gud, vad ska jag syssla med dina tankar? Jag har nog med mina. Jag vet inte hur jag ska sortera mina egna, så ska jag börja säga till dig hur. Okej, att tillrättavisa varandra i kärlek och allt detta. Det finns plats för allt detta. Men du, innan man börjar göra det, så tror jag att vi själva måste låta vår tankevärld komma under Kristi lydnad. Håller ni med om det, vänner? Okej. Det är den vägen den går. Det är den ordningen den går. Och jag tror att de som välkomnar den ordningen i sitt liv, de är inte så snabba på att tillrättavisa andra. Utan de har väldigt mycket tålamod. För de själva förstår vilken kamp de själva går genom sina egna tankar. Bra text. Oskar började gudstjänsten med. Tål varandra. God tid. Ni vet, älska varann. Ha fördragsamhet med varann. Om ni inte kan då tål varandra. Hur tycker du om mig? Ja, men jag tål dig. Och det är bibliskt för goodness. Inget mer. Nej, tyvärr. Just nu inget mer än det. Men jag strävar efter att både älska dig och mycket annat. Men just nu kan jag knappt tåla dig. Kära Gud. Nej. Det är låg nivå. Okej. Okay. Så. Lyssna på den här texten. Två verser till. Psalter 137. Hur ska vi strida mot misstänksamhet? Jag älskar den här versen. Det är en tolkning av versen. Men ni kommer att se att det är inte helt åt skogen. Psalter 137, vers 9. Eller ja, det är svårt att rycka den. Jag läser 7-9. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag, hur de ropade. Riv ner, ända till grunden. Du Babels dotter. Nu lyssna, det här är krigföring. Babel, det världsliga systemet. Och Guds folk mot varandra. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig. För allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan. Fy! Kära Gud. Okej. Det som jag tror det här handlar om. Det var precis som någon igår när vi pratade faktiskt. Hade en diskussion på 5 timmar hemma. Med våra underbara grannar. Om allt möjligt som pågår i världen. Och då sa man så här. Att ibland när man bombar ett land. Det är inte så att man vill bomba folket och landet. Man vill bomba en ideologi. Men kära Gud. Ta då och bomba en bok. Och inte hela folket. Om du vill bomba en ideologi. Men jag förstod faktiskt. Och det är där jag tror handlar om. När späda barn. Av misstänksamhet dyker upp. Så var snabb och krossa den mot klippan, Kristus. Hör ni vad jag säger? När fostret av misstänksamhet börjar komma in i min tankevärld. Jag ska inte leka med den. Därför att jag leker med den. Den föds innan 9 månader. Den mognar mycket snabbare än barnet. Och det som misstänksamhet föder, det är inget troligt. Så om jag upplever misstänksamhets späda barn kommer i min tankevärld, ska vara snabb och ta den och krossa den mot Kristus och säga: jag krossar dig mot honom under vilkens herravälde jag vill vara. Det är så man blir segrare över misstänksamhet. Inga känslor. Inga det där, låt mig få känna efter först. Den stunden jag känner efter så är det goodbye. Då har den redan kört några mil in i min själ. Så, vänner, anpassa oss. Låt oss inte anpassa oss denna värld, utan förnyas i vårt tankesätt för att kunna urskilja vad som är Guds vilja och vad som är det bästa som han har för oss. Ska vi be tillsammans? Fader i himmelen, jag måste säga ärligt och uppriktigt att jag förundras över ditt tålamod med mig, med denna värld, med ditt folk, med oss allihopa här. Allt vad djävulen gör i denna världen får du skuld för. När det går bra, då tar vi ära åt oss. När det går dåligt, då beskyller vi dig för det. Herre, tack att det är du som är Gud och inte vi. För att om vi var där, då skulle denna värld utplånas för länge sedan. Himmelske Fader, tack för den här sången som vi sjöng. Att vi är dina barn som kommer på en helig mark. Möter en Gud som vet allt om oss. Allt. Du läser oss ut och innan. Och du säger aldrig: gå bort ifrån mig. Men du vill att vi ska tillsammans med dig säga: gå bort Satan med dina tankar. Hjälp oss att som dina barn, troende på dig, vara ljus i denna värld. Herre, jag ber att du ska sätta ännu tjockare filter på mitt hjärta. På min tankevärld. Låt det bli så tjockt så att inget av det smutsiga smyger in. Hellre naiv än manipulativ. Hellre naiv än misstänksam. Hjälp oss, Jesus Kristus, Guds son och vår frälsare, hjälp oss att vara som du var i denna värld. Tack att kärleken är inte misstänksam. Kärleken tror allt. Kärleken tål allt. Kärleken hoppas på allt. Fyll oss med din kärlek nu denna stund. Vi ber om det. Fyll oss Gud med din kärlek. Och hjälp oss att fylla vår tankevärld med ditt ord. Tack för din välsignelse över oss. Tack för att du har bestämt att resa upp en församling som inte kommer att ha någon skrynka, ingen fläck. En boning och dig Gud som världen kommer att skåda och säga: Gud är sannoliken bland dem. Herre, tack att vi får tro på det. Tack att vi får tro på det mitt i denna värld. Som ser bara mörk scenario framöver. Men tack att du har en överraskning. Du har en överraskning. Tack att vi får vara del av den. Lovad är du Jesus Kristus. Prisad och upphöjd av änglar och de som har blivit frälsta. Rena våra läppar. Rena våra tankar. Rena vår själ. Prisar dig, upphöjer ditt underbara namn. För att du är värdig, Guds lam. Fader, jag ber att vi ska vara åtminstone som Natanael var, i vilken ingen dubbelhet fanns. Tack, Herre, du för oss vidare i livet. Du hjälper oss. Du helgar oss för ditt eget namns skull. Välsignad vare du, vår far. Välsignad vare du, Jesus Kristus. Välsignad vare du, helige Ande, vår hjälpare, vår lärare. Du som helgar oss, du som ändrar oss, du som upprättar oss.